Podplay.
Hej.
Hur mår ni här inne? Hur mår ni där ute?
Hej.
Kolla, de mår toppen där nere vid kanalen. Hej hörni. Fan, ni har
Gud,
det trevligt alltså. Bra. Ja, just det. Bra, menar jag. Jag kan säga att typ, det känns som att vi hade behövt lite mer bubbel för detta babbel.
Ja.
Eller?
Nej, men det känns
bra.
Tryggt att ni bubblar medan vi babblar.
Alltså, man måste ju liksom dela upp ansvarsuppgifter ibland. Och ni, jag tror att ni kommer liksom göra ett strålande jobb med det. Så lovar vi att göra vårt bästa för att göra ett strålande jobb med det här.
Vår podd!
Exakt, vi ska mord, alltså mord. Ha en livepodd, tänkte vi. Vi gör den här podden. Jag heter Karin Londré. Det här är...
Anna Sandell heter jag.
Ja. Mm. Vi har gjort den här podden i 6 år.
6 år. Mm.
Någonting sånt. Vi har aldrig gjort det här på Liseberg.
Nej.
Vi har aldrig varit utomhus. Alltså nej. I våra liv.
Det har vi ju. Men nej, precis. Vi har aldrig kört så här. Det känns jättespännande. Vi är så hedrade att få komma till den här underbara platsen.
Verkligen. Vilka har hört våran podd innan?
Okay. Ja, bra. De flesta här inne. Ja,
och även de goda nere vid kanalen. Där är det en som vinkar glatt. Men vi kan väl säga det, att det här är alltså en podd som handlar om true crime på olika sätt. Det innebär att vi kommer prata om lite obehagliga saker ibland. Det kommer också vara kul. Jag vet, det låter konstigt. Men vi är ganska bra på att balansera det. Ni kan liksom... lita på oss, tror jag.
Hoppas vi.
Men man kanske inte behöver med sig de allra minsta barnen.
Nej.
Men i övrigt, är det något annat du vill liksom...
Alltså, vi kan ju bara säga att vi åkte ju Lisebergsbanan precis.
Just det. Vi siktade in oss på Balder. Att vi skulle hinna då, liksom. Det var lite för lång kö. Det blev en Lisebergsbanan.
Som är underbar. Vilka åkte den idag? Ja, bra.
Alltså, hur den kul. Är så rolig. Ja.
Vi ska, och sen så kommer vi åka lite efter.
Det kommer
vi
verkligen.
Så vi ses i Balderkön.
För om man har lyssnat på vår podd så vet man ju om att vi älskar ju den här platsen på typ ett lite sjukt sätt, kanske. Vi har ju en del historier om när vi har varit här tillsammans. Jag får inte nämna de historierna. Nej. Längre, för Anna blev väldigt upprörd på mig. Men jag kan säga att även idag lyckades vi föra en kö. Men bara lite,
bara
vi var
lite.
Båda två med ja, på den här gången.
Verkligen.
Alltså, även de som lät oss gå före var med. Det var liksom samtycke åt alla håll på kanter. Och när vi åkte då den älskade Lisebergsbanan, så slogs jag av hur fint det är när en sån... Alltså, ni vet, två fullvuxna män slänger upp händerna i luften. Och att de bara åker i liksom sån jävla... Alltså hela
man
vägen.
Typ.
För man vet om att så här, det är typ ett beslut man måste ta. Alltså,
ja, ja.
Armarna åker inte upp naturligt. Utan man är så här...
Man är fräck.
Alltså, man är fräck. Man är fri. Man är...
Modig.
Man är modig. Och man är framförallt... jätte cool,
ja,
eller hur?
Absolut.
Vi är mer av alltså, skratta och skrika tills vi gråter. Så om ni undrar varför...
Och hålla i lite.
Och hålla i så här. Och att jag skriker till Anna. Nu kommer bromsen! För att det är typ i mitt sånt stora... Liksom, där jag bevisar att jag är från den här stan. Det är att jag kan läsa på skylten att det står nu kommer bromsen.
Visst. Det var väldigt mycket hjälp, för vi blev ju överraskade båda två, åtminstone en gång.
Men vi har så himla starka cores, så vi kunde hålla emot. Jajamän. Bara. Men vi ska
med
inte
de
bara...
orden, eller?
Ja, exakt. Men ska vi berätta hur... Vad som kommer ske?
Ja, men flera av er vet ju hur vi brukar göra. Och det är ju att jag berättar om ett fall och sen så berättar Karin om ett fall. Och vi brukar ju köra liksom någon slags lokal anknytning annars när vi kör live. Idag så har vi kört lite mer så ett gammalt fall som jag kommer göra och du kommer köra lite...
Jag är på lite Tivoli-tema. Mm. Och jag klarar liksom, det kommer bli en, det kommer bli en resa.
Ja, jag ser verkligen fram emot det.
Ni vet inte vad vi har gett oss in på och det vet nästan inte jag heller. Men du ska ju börja.
Jag börjar, så du hinner landa lite.
Ah, gud vad underbart. Så att med de orden tänker jag att Anna Sandell får börja. Take it away.
Tack! Och tack. Kära, kära ni.
Alltså man vill att de fullvuxna
människor ska sitta så hela vägen. Då blir ni distraherade om jag sitter så här under hela tiden. Jag ska inte. Okej, är ni redo? Ja, vi är redo. Då kör vi. Julia Turner föddes den 8 februari 1921 i Wallis i Idaho. Och hennes föräldrar var liksom väldigt unga när de fick henne, men var också väldigt kära. Och de kämpade på, kan man säga. Hennes pappa arbetade i silvergruvorna i Wallis och drev vid sidan om en kemtvätt. Och mamman var då hemma och tog hand om Julia. Och hon visade redan liksom, från att hon var väldigt liten upp en sida. Hon gillade att showa, hon gillade att uppträda och gjorde så ofta chansen gavs uppträdanden på kalas och sånt där, events i staden.
Vadå för events?
Men typ så en marknad kanske?
Ja. Ah. Så bara...
Var hon där? Och de föräldrarna hade det ganska liksom tufft. Man är tajt om pengar och liksom jobbade mycket. Så de flyttade till San Francisco från Wallis då för att testa lyckan på nytt där. Och där deltog också hennes pappa i olika vadslagningar och spel och sånt.
För att, så bra sätt att tjäna pengar.
Ja, och ja. Ibland lyckades han dryga ut kassan på det här sättet. Och han älskade att skämma bort sin dotter. Så fort han liksom vann någonting så köpte han en gåva till henne. Så han var liksom gullig pappa. Men där då i San Francisco så pajar föräldrarnas relation. Kärleken höll inte. Och trots att de liksom skilde sig så höll Julia kontakten med båda sina föräldrar. Men när hon var 9 år gammal så hände någonting väldigt tragiskt. För hennes pappa då hade varit ute och spelat. För han skulle enligt källor då spela pengar för att köpa en cykel till sin dotter. Men han blev då rånmördad på vägen hem. Jättehemskt. Och det här blev ju såklart ett tungt trauma som hon sen bar med sig hela livet. Men när Julia var 15 så flyttade hon och hennes mamma till Los Angeles. Och en dag när Julia skolkade från skolan så hon skulle gå och köpa sig en läsk på Top Hat Malt Show.
Det är så himla mycket show. Som en shop. Som ett ställe här.
Lite så. Så hände någonting stort liksom. Grundaren av tidningen The Hollywood Reporter, Billy Wilkerson, fick syn på henne. Och han var liksom en grej i Hollywood. Han tyckte att Julia var otroligt vacker. Så han gick helt enkelt fram till henne och frågade om hon var intresserad av showbiz.
Oj, drömmen.
Ja, det var nog det.
Det var så det gick till när jag scoutade Anna till den här podden.
Så intresserad showbiz. Som jag är av showbiz. Men så han är så här, är du intresserad av att vara med i film? Och sen så satte allting igång. Billy presenterade henne för Seppo Marx, alltså en av Marx-bröderna. Och han blir hennes agent och han i sin tur presenterade henne för en regissör som också var en grej i Hollywood. Så hon hamnade direkt liksom i en ganska bra klick helt enkelt. Och den här producenten, regissören, Mervyn hette han. Han gillade Julia, men han tyckte att hon behövde ett bättre, liksom ett starkare namn. Det skulle vara mer catchy. Han ville att hon skulle bli en riktig stjärna. Och han föreslog då att hon skulle ta sitt namnet Lana Turner.
Ja, det är ganska starkt.
Ja, men det är likt, Så som Lana Turner så fick hon då sin första roll i en film. Det var en skräckfilm som släpptes 1937 som heter They Won't Forget. Och hon hade en väldigt liten roll i den här filmen, men hon gjorde succé. Och en del, hon var nog liksom begåvad och sådär, men hon, folk tyckte också att hon var en, liksom, en absolute knockout. Och det här blev då startskottet på hennes karriär. Hon var med i hur mycket filmer som helst. Hon blev så känd. Hon levde ett jättepublikt liv. Och alla då, liksom, det sägs att alla tjejer ville vara henne. Och alla killar ville ha henne. Och det sägs också att Marilyn Monroe hade henne som förebild. Både yrkesmässigt och utseendemässigt. Så hon har liksom beskrivit som att hon var Marilyn före Marilyn.
Okej.
Och det verkar också som att hon också verkligen gillade män. Hon var gift under sin livstid 8 gånger med 7 olika män.
Vänta. Säg matten igen. 8 gånger
med 7 män.
Olika män.
Ja, för en av dem gifte hon sig med 2 gånger.
Jag gillar när folk gör det. Jag tycker att det är...
Det har något. Ja, jag håller verkligen med. Min pappa till exempel.
Ja!
Gift med samma kvinna 2 gånger.
Det har något.
Och en av anledningarna till att hon kanske gifte sig så många gånger var för att hon hade en så kallad morality clause i hennes kontrakt. Vilket betydde då att hon inte kunde göra liksom riktigt vad hon ville. Hon fick inte dejta vem hon ville. Hon fick inte sådär. Så att,
men om hon gifte sig var det lugnt?
Typ så. Så hon gifte sig första gången 1940 med en motspelare i en film. Och de gifte sig efter deras andra dejt. Ja. Och det här äktenskapet varade inte så länge. De var gifta i 4 månader innan de skilde sig.
Lagom tycker jag.
Ja. Då har man ändå testat.
Man har testat!
Ja, man gav den chans.
Verkligen. Det heter ju liksom smekmånad, inte smekmånader.
Precis.
Man har haft en god och sen 3 rötna.
Absolut.
Och
sen är det slut. Ja. Och flera av de här 7 männen som hon var gifta med träffade hon då just under inspelningar. Så även sin andra man Steve Crane, och de fick också en dotter tillsammans som hette Cheryl Crane. Nej, men, och Cheryl då, eftersom hon liksom bodde mycket med sin mamma men också med sin pappa och sådär. Och även om jag då önskar att jag kunde berätta om allt om henne, alla filmer, alla äktenskap och sådär, så givet den tiden vi har här så kommer jag att liksom rikta in mig på en specifik relation som hon hade. 1957-58 så var Lana då i full fart med att spela in en film, och under tiden så började hon bli uppvaktad. Hon fick blommor, presenter, brev, en massa sådana saker skickat till sin loge. Och mannen som uppvaktade henne var en man som kallade sig Johnny Steele. Och den här Johnny Steele hette egentligen Johnny Stampanato. Och
varför hade han lagt sig till med det här porrnamnet?
Jag ska berätta det för dig. Han hade bland annat varit livvakt till, eller livvakt / högra hand till en väldigt, väldigt känd gangster. Alltså the gangster i Los Angeles vid den här tiden. En man vid namn Mickey Cohen. Och han kallade sig då för Johnny Steele istället för Johnny Stampanato, för att han inte ville att Lana skulle veta vem han var.
Uh-huh.
För även han, alltså Lana var ju jättekänd, men Johnny Stampanato hade också varit väldigt mycket omskriven för saker han hade gjort då på uppdrag av Mickey Cohen. Och den här Johnny då, han var målmedveten. Han ville verkligen, verkligen dejta henne. Och han låg i, helt enkelt. Och hon var lite sådär intresserad, men tveksam redan från början. Och ännu mer tveksam när hon fick höra från en vän vem han egentligen var. Och då förstod hans kopplingar och sådär. Men till slut så kunde hon inte motstå Johnny, som Lanas dotter Cheryl beskrev så här: "Be picture good looks. Thick set, powerfully built and soft spoken. Talked in short sentences to cover a poor grasp of grammar and spoke in deep baritone voice. With friends, he seldom smiled or laughed out loud, but he always seemed coiled, holding himself in. Had watchful hooded eyes that took in more than he wanted anyone to notice." Nu kommer det bästa. His wardrobe on a daily basis consisted of roomy draped slacks, a silver buckled skinny leather belt and lizard shoes.
Jag gillar det att han pratade med väldigt mörk röst i korta meningar.
För att täcka upp för att han hade poor grasp of grammar.
Så gud, det kanske vi borde testa.
Absolut. Och han ljög också om sin ålder. För att det var liksom inget konstigt att en äldre man hade en yngre kvinna då. Men det var ju inte alls liksom naturligt att en kvinna skulle vara äldre än mannen. Så han sa att han var äldre än vad han var också för att få dejta henne. Hon gillade inte alls det när hon fick reda på det. Mm. Och det visade sig sen att Lana hade liksom rätt i att vara lite tveksam till Johnny och att inleda en relation med honom. För deras
av alla de här anledningarna du precis har sagt.
Och fler som jag ska berätta.
Okej, bra.
Deras relation kantades av våldsamma bråk och väldigt mycket svartsjuka. Han bestämde sig till exempel för att besöka Lana på en inspelning i England där hennes motspelare var ingen mindre än Sean Connery. Och det här då, att Lana spelade mot en sån hunk som Sean, gjorde honom galen av svartsjuka. Så han åkte dit och väl i England så misshandlade han Lana. Och det här var inte första gången. Och det gjorde henne ju såklart otroligt rädd. Så hon bestämde sig för att ringa Scotland Yard som skulle se till att liksom få honom utvisad. Eller så. Men han fick reda på det här. Och istället för att då självmant lämna landet och tänka att så här, jag är nog inte
välkommen
önskad här, så dök han upp på inspelningen med en pistol för att hota både Lana och Sean.
Oj, jävlar.
Men det uppstod handgemäng mellan Johnny och Sean för att han var så här, det här Sean Connery var bara så här, this is not the way it's going down here. Så han lyckades övermanna Johnny och han lämnade till slut landet.
Han blev liksom utkastad ur England av Sean Connery.
Alltså hur mäktigt ändå? Och här hade man kunnat hoppas att Johnny liksom skulle fattat att det var över. Men det gjorde han ju såklart inte. Utan när Lana kom tillbaka till USA så väntade han på henne där. Liksom, redo att plocka upp där han ville att de skulle befinna sig. Kort efter att Lana kommer tillbaka så är det dags för Oscarsgalan. Hon är där för att typ dela ut ett något pris eller så här. Men hon vill inte ha med honom dit. Absolut inte. Hon vill att det ska vara slut. Så hon går med sin dotter och han blev såklart superkränkt. Så när de kom hem den här kvällen så var han hemma hos henne och väntade. Och det beskrivs som att hon såg bara en glödande cigarett liksom på, när hon öppnade sin sovrumsdörr. Och även den här gången då så misshandlade han henne när hon kom hem. Och som vi kanske förstod då av sättet som Lanas dotter Cheryl beskrev honom så tyckte hon verkligen inte om honom. Hon hade inte gjort det från början och absolut inte när hon förstod hur han behandlade hennes mamma. Hon bodde hemma med sin mamma och hörde ofta deras liksom högljudda våldsamma bråk. Så när Johnny då kom hem till dem en kväll i april 1958 så var hon minst sagt på sin vakt. Precis som det ofta var när Johnny var i närheten så blev det snabbt bråk mellan dem. Och det här bråket liksom eskalerade och Cheryl hörde hur Johnny hotade hennes mamma. Han hotade att han skulle liksom döda henne, döda Cheryl och även Lanas mamma. Så kort efter att bråket startat så kallades polis till platsen. Och när de kom dit så var Johnny Stampanato död. På plats var en läkare som kallats dit av Lana för att se om hans liv gick att rädda. Vilket det inte gick utan han var avliden på plats. Och Cheryls pappa var där och även familjens advokat. Polisen försökte såklart få klarhet i vad som har hänt och då berättade då Cheryl och Lana att Cheryl hade hört dem bråka och att hon då ville skydda sin mamma och att när hon var på väg till sovrummet där de bråkade passerat köket och köksbänken där en kniv legat. Hon hade tänkt att hon behövde någonting som hon kunde skrämma honom med. Och när hon då kommit till sovrummet så hade han kommit ut genom dörren och gått rakt in i henne liksom. Han hade då fallit ihop och sagt: "Cheryl, what did you do?" Lana berättade att hon hade liksom förstått, trott att Cheryl typ slagit honom i magen. Hon fattade inte vad som hade hänt för hon som såg att det var blod på Johnnys tröja. Och givet då hur känd Lana var så fick det här otroligt mycket uppmärksamhet. Och när Cheryl var på en utfrågning i rätten så var det liksom... all media var på plats. Alla skrev om det här. Det rapporterades överallt om det. Juryn beslutade efter 25 minuters överläggning att det här var något som kallades för justifiable murder. Vilket blir ju då direkt översatt berättigat mord. Vilket är väl... ja. Och hon fick då som straff att bo på en ungdomsanstalt under en ganska kort period. För att Cheryl, hon vittnade inte själv, utan det var hennes mamma som gav deras typ gemensamma vittnesmål. Men trots då att hon dömdes till det här, att, och hon stod liksom vid sin story om vad som hade hänt, och Lana var, som var det enda vittnet, bekräftade att det var så här det hade gått till, så var det ju absolut inte slutet på varken rapporteringen eller på ryktesspridningen om vad som egentligen skett. Många envisa rykten handlade om att det egentligen var Lana som mördat Johnny efter det han utsatt henne för. Ryktena var då att hon och hennes, alltså Lana och hennes advokat skulle ha insett att om det var hon som åkte fast för det här, så skulle hon i bästa fall få livstid i fängelse och i värsta fall dödsstraff. Enligt ryktena så skulle då idén om att Cheryl skulle ta skulden föds eftersom att hon då bara hon skulle ta skulden för att hon bara då skulle få ungdomsvård. Det finns ingen, det är bara rykten liksom. Det finns ingenting som egentligen tyder på det. Det sägs att Mickey Cohen, alltså den här gangstern som Johnny Stampanato arbetat för, också var helt säker på att det var Lana som var den skyldiga egentligen. Och att han hade flera av sina liksom underhuggare på jakt efter henne ute på stan typ. För att om de skulle se henne så skulle de ge henne ett straff som de tyckte att hon förtjänade. Det finns också vissa som säger att...
Sean Connery försvarade henne.
Nej, nej. Nej, det finns också vissa rykten som var då, eller så vissa som säger att Mickey, alltså Mickey Cohen då, gangsten, la skulden på Johnny Stampanatos död på Sean Connery. Hur man nu fick ihop den jättelångsökta storyn vet jag inte.
Man kan alltid skylla på Sean Connery, som jag
alltså,
brukar
säga. Alltså uppenbarligen. ja, det finns då... Det här är bara rykten helt enkelt. Av förklarliga skäl så hade Cheryl det inte helt enkelt efter den här händelsen. Hon beskrivs som stökig när hon var på ungdomsanstalten. Hon rymde vid något tillfälle och du vet lite sånt. Pressen följde henne under större delen av hennes liv. Så fort det hände någonting litet så var de liksom där och skrev om det helt enkelt. Men hon lever fortfarande och har levt ett så här bra och ganska vanligt liv. Hon arbetade kort sagt som modell. Hon blev sedermera mäklare och har också skrivit flera böcker som har blivit såna riktiga storsäljare, bland annat då om hennes och hennes mammas liv. Lana dog i cancer 1995 och hon minns som en kvinna som banade väg för andra kvinnor i Hollywood. Det är som sagt väldigt mycket om hennes karriär som jag inte har pratat om här, men hon liksom kämpade för kvinnors rättigheter i Hollywood när ingen annan gjorde det. Hon blev också en symbol för den klassiska amerikanska drömmen. Hon kom från en liten stad och upptäcktes när hon gjorde någonting alldeles alldagligt, som att köpa läsk. Och det vill säga att hon har inspirerat många andra unga kvinnor i USA att söka sig till
läsk.
köpa läsk, söka sig till Hollywood och hitta lyckan där.
Jävlar!
Ja.
Jag har läst Lanas biografi på britannica.com och så har jag läst en artikel av Patricia Bosworth på Vanity Fair som heter The Gangster and the Goddess. Jag har läst Did Lana Turner Kill Her Boyfriend? This Author Thinks So på people.com av Carly Take and Die. Ett gäng olika Wikipedia-sidor om Lana, Cheryl och Johnny och om själva mordet. Jag har lyssnat på två intervjuer med en journalist vid namn Casey Sherman som har skrivit boken A Murder in Hollywood, och de intervjuerna var i Mind Over Murder och Crawl Space. Sen har jag också lyssnat på Crimes of the Century och You Must Remember This, deras avsnitt om det här fallet. Och sen har jag läst en artikel på New York Times med rubriken Lana Turner's Tragic Love Affair Ended When Daughter Murdered Her Abusive Mafia Boyfriend, skriven av Gavin Newsham.
Vad sjukt.
Ja, det var mordet på Johnny Stampanato.
Tack snälla.
Tack. Karin Londré.
Nu kör vi. Okej, okay. Som vi hintade om där i början ska vi alltså på liksom en tivoli-tematisk resa, kan man säga.
Så spänd.
Vissa har ju underhållning i blodet, Anna. Som du.
Nej, men... jag var helt blank.
Att du bara, vem? nej, men och liksom så showbiz i typ... modersmjölken. Ja, ja. Och idag ska jag berätta om två personer som kommer från en liksom släkt som verkligen var det, typ. Det är den tyska familjen Witte. Och jag kommer faktiskt inte börja där liksom familjens så nöjesfälts liv började, för det var längre sen än så. Men jag ska börja med att Otto Witte föddes 1872. Och då är de liksom redan igång, typ. Bara, ni får bara hänga med, okej? Okay? Det kommer bli bra. Otto Witte levde sina första år med äldre släktingar utanför Berlin eftersom hans föräldrar reste runt med en cirkus och typ visade upp olika kvinnor som såg lustiga ut, typ, och tog betalt för det. Men redan som 8-åring så började han sin karriär. Han ägnade sig då åt magi och spådom. Och det är typ så kul att tänka sig, tycker jag, att man kommer in i ett sånt spådomstält och så sitter en 8-åring där. Man bara, det kommer nog gå vidare, typ. Och han sa då själv att så här, jag lärde mig aldrig läsa, men jag lärde mig se in i framtiden.
Wow. Och det, alltså om man ändå hade lärt sig det istället.
Det lärde man sig inte på så kommunalskola, nej, nej, i Partille, kan jag säga. Under tonåren fortsatte cirkuslivet för Otto. Han var tigertämjare.
Wow.
Trollkarsassistent, alltså typ sågade sig tur och lite sådär. Men han ville ha ännu mer äventyr. Han ville ut i världen. Så han liksom drog vidare. Han bara kuskade runt hur mycket han nu kunde. I Milano träffade han en änka som tyckte att han var lik hennes son som hon hade förlorat på något sätt. Då var han så här, ja, jag kan vara din son en stund. Flytta in där, typ. Sen så åkte han till Etiopien. Där blev han kär i kungens 14-åriga dotter. Mm. Rymde med henne. Tillfångatogs och dömdes till döden. Men när böden kom för att hämta honom så var cellen tom. Han drog vidare och liksom zigzackade.
Han kunde trolla på riktigt.
Alltså han kunde verkligen, han bara kastade en sån. men du vet, han liksom är så här, han bor med beduiner. Han går med i främlingslegionen. Alltså den typen av grejer som man gör, typ. Han åker till Indien, han hittar en enorm skatt. Sen ägnar han en lång period med att åka runt och bränna den här skatten på att köpa loss folk som ägs som slavar, typ, okay, i olika runt om. Så. Sen blir han Lenins rådgivare.
alltså, är det han som har berättat det här? För jag vet inte om jag...
Vi kommer till. Han hamnar i fängelse på Balkan men lyckas fly, och sen hamnar han 1912 i Turkiet där han blir agent i underrättelsetjänsten.
Mm-hmm.
Men det var ingenting mot vad som komma skulle. 1912, i slutet av 1912 hade Albanien blivit självständigt från det då turkiska osmanska riket. Och det var liksom lite oklart vem som skulle leda landet. Och Otto hade då sett en bild på en brorson till sultanen. Uh-huh. En kille som heter Halim ed-Din. Och insett att så här, vi är jättelika. Det här kan jag utnyttja. Så han och hans kompis Max bestämde sig för att göra det enda rätta. Alltså att liksom skärma sig själv till kungatronen. Så de ska då se till att Otto, liksom Cirkus Otto från Berlin, ska bli kung av Albanien.
Spännande.
Och de börjar då den här resan med att hyra utklädningskläder från ett teatersällskap för att ikläda sig i rollen. Och jag har en bild på hur han ser ut.
Spännande.
Här.
Wow.
Det här är senare i livet, men det är samma outfit. Jag tycker att fesen verkligen alltså, slår hem det. Det är där man liksom landar. Så det de gör då är alltså att de kontaktar de liksom trupper i Albanien och säger så här, snart kommer den här prinsen till er. Han är redo att ta över tronen. Han ska bli kung. Liksom. Mm. Han är utsedd av sultanen. Väl på plats håller Otto ett väldigt, väldigt inspirerande tal. Jag vet inte om det är på tyska, det låter ju lite konstigt. Men han får med sig de här trupperna. Och de är så här, ja, vi är med dig. Du ska bli kung av Albanien, liksom. Och han blir typ omtyckt av dem, han blir omtyckt i det här landet. Och till slut då så bestämmer, liksom, han blir kung då. Landet, det nya landet har en ny kung och det firar storslaget i dagarna 5 med fyrverkerier, fester, fri tillgång till olika harem och sådana saker.
Wow.
Sen når det här den riktiga Halim då, att det är någon som säger att han är han som håller på att typ fira sin tron. Och bedrägeriet avslöjas. Otto och hans vän rånar palatset på allt de kan ta med sig och sen drar de i natten.
Alltså, det är så fascinerande att tänka att det bara kunde ske. Att ändå han kommer så långt innan någon bara stopp.
Ja, men exakt. Om ni tycker att det här låter som ett otroligt levnadsöde så har ni ju rätt i det. Det är ju ett literally otroligt levnadsöde. Otto Witte är ju då alltså en bedragare. Han är en mytoman. Han har liksom upplåst självbild. Alla de goda sakerna som man gärna vill ha i en kille. Så att han turnerar alltså land och rike runt och typ berättar om de här osannolika historierna på olika nöjesfält. Typ. Snart är han känd i hela Tyskland som just kungen av Albanien. Även om det inte finns några som helst bevis som styrker då. Alltså, det stämmer liksom inte överens med... Det ska alltid komma någon sån historiker och sticka hål på en historia med fakta.
Ja.
Det är ju tråkigt. Själv gillar man ju någon som saltar rejält.
Jajamän.
Men det här hindrar då inte Otto från att resten av sitt liv envisas att kallas hans majestät. Han dör 1958 i sin cirkusvagn och begravs i Hamburg. Och på hans gravsten går du att läsa Otto Witte, före detta kung av Albanien. Ja. Det här tror jag är hans visitkort. Vilket är så jävla gött.
Jag orkar inte.
Där det också står Otto Witte, kungen av Albanien. Och så har han då gjort sin liksom, cirkusvagn. Har han målad så den är lite palatsig typ.
Åh, gud.
Och Otto fick ett gott gäng barn under sitt liv, hör och häpna. En av dem var en pojke som också han hette Otto. Han ägde och drev alltså typ lotterier och typ jul och den typen av liksom attraktioner. Och turnerade då runt med dem på olika nöjesfält. Och i den miljön kom hans son, alltså kungen av Albaniens barnbarn, Norbert Witte, att växa upp. Och det är hans liv på nöjesfältens och brottens bana som jag ska berätta om nu.
Okej.
För vid den här tiden, det här är så mitten av 1900-talet, så var det då liksom vanligt, eller whatever. Nu hittar jag på att det var vanligt, men det var liksom...
Inte ovanligt.
Det var så att typ en familj eller en person ägde ett par olika attraktioner. Det kunde vara karuseller, det kunde vara... Chokladjul, alltså exakt. Och sen så turnerade man liksom runt tillsammans och så här, satte upp på olika ställen någon slags tillfälliga, någon slags communal tillfälliga nöjesfält då liksom. Så att det är liksom den miljön då som Norbert rör sig runt. Och som 21-åring träffar han vad som skulle komma att bli hans livs stora kärlek. En 19-årig tjej som hette Pia. Och som sagt då, Norberts pappa ägde lite spel och lotterier och sånt. Och det tyckte Norbert var typ lite pinsamt.
Mm-hmm.
Alltså han tyckte inte det var så mycket att skryta med. Pias pappa... han ägde radiobilarna.
Yeah.
Och det tyckte Norbert var, alltså, det var typ det sexigaste han kunde tänka sig. Och här är då en bild på Norbert och Pia som unga. Jag tycker typ att de är så...
Vad heter den
de
filmen?
De är så pixliga.
De är så John Travolta S.
Alltså, de ser ut väldigt mycket som att de liksom... Jag vet inte. De ser ut som att de... Oh, Pia är en toppenperson, jag kommer märka. Det är inte så att det här är inte en historia om när de typ begår massa brott tillsammans, skulle jag säga riktigt. Men de ser väldigt mycket ut som att det ska vara en sån historia. Hur som helst. Norbert och Pia skaffade sig så många som 5 barn och ännu fler åkattraktioner som de då liksom reste runt från stad till stad när det vankades Tivoli med. Som Pip Larssons. Fast med typ en berg- och dalbana.
Ja.
Deras berg- och dalbana hette Katapult. Och den påstods vara världens snabbaste. Vilket känns som en lögn. Men det kanske var. Jag tror att den var lite grann som kanonen var här innan på Liseberg. Så det gick liksom iväg väldigt fort så. Och så var det översnabbt. Men hur som helst. Familjen Witte blev ett välkänt och återkommande inslag på liksom hade jag använt en kombination av 2 ord som jag inte trodde att jag skulle användas så många gånger i mitt liv. Central-europeiska Tivoli-scenen. Men sen händer det något fruktansvärt. För 1981 så är Norbert inblandad i en olycka på ett tillfälligt nöjesfält i Hamburg. Och efter det så blir han så här persona non grata liksom på den här, i det här communityt typ. Så att de är inte längre välkomna i Tyskland. Och för att försörja familjen så delar de upp sig de kommande åren. Norbert tar med sig några åkattraktioner och några av de äldre barnen till typ Italien och drar runt där och så.
Mm.
Legenden Pia Witte, tog med sig 6 åkattraktioner och 2 barn. Varav ett var en 8 månader gammal bebis. Och 30 anställda och drog till Balkan.
Okej.
Okay. Och så reste hon runt där och när hon började med det här då, liksom en bebis på höften och alla de här anställda och alla de här berg- och dalbanorna åt något, så var hon 24 år gammal.
Wow.
Och i slutet av 80-talet återvänder då Norbert, Pia och barnen till Tyskland med siktet inställt på ett nytt projekt. Att öppna en nöjespark i Berlin. De ville då ta över det som tidigare varit DDRs enda fasta nöjesfält. Varför skrattar du? Är det för att du inte förknippar DDR med alltså, nöjesfält?
Inte direkt. Nej.
Det var mycket asfalt.
Ja.
Det var det. Och parken hade då hetat Plänterwald Kulturpark. Det skriker ju inte heller. Så att, som sagt, mycket asfalt. Kanske lite mindre typ överpepp än vad man känner igen till exempel härifrån. Jag typ kollade upp vad Liseberg gjorde vid den här tiden. Och det var ju jävligt festligt, kan jag ju säga. 1989 firade man DDRs 40-årsjubileum med att ge pariserhjulet 40 gondoler istället för de tidigare 36. Men inte ens det kunde rädda Östtyskland. Snart skulle Plänterwald, som så mycket annat efter sammanslagningen, gå från att vara statligt ägd till privat drift.
Mm.
Och vem poppade då inte upp om inte disgraced åkattraktionsägaren Norbert Witte, kungen av Albaniens barnbarn, redo för nya storslagna planer. Snart tar familjen Witte över parken och byter namn på den. Den heter då Spreepark.
Mm.
Den ligger precis vid
Spree. Spree. Mm.
Och det går så jävla bra.
Okej.
Okay. Ja. Norbert vill då göra liksom den här parken till någonting som är mer likt vår bild av liksom vår typ av nöjesfält och tar över den franska nöjesparken Mirapolis Parks åkattraktioner när de lägger ner. Mm-hmm. Man bygger en kanal runt höjdpunkten Parishjulet där man kan åka båtar. Man installerar nya snabba, roliga åkattraktioner. Det lät som att de testade något helt nytt som var att ha roliga grejer man kunde åka. Man hade scener för shower och för att verkligen visa att man var en del av väst så byggde man en fejkad sån brittisk liksom Tudor by. Oh. Och även en annan by med Vilda Västern tema. Det går som sagt jättebra för Spreepark. 1,5 miljon besökare på ett år. Vittebarnen, de här liksom fem barnen typ växte upp i den här parken.
Alltså sån
typ,
dröm.
Nej, alltså så kul. Och typ så här, kör de här åkattraktionerna själva efter stängning och hela den grejen.
Alltså, wow.
Så jävla
wow,
kul.
Wow.
Vi, när vi låser in oss på Liseberg ikväll.
Jajamän, och du vet vad du ska.
Jag vägrar gå gasten. Det kommer inte hända. Okay. Kan någon gå gästen med Anna? För jag vägrar. Okej, bra. Vi har några takers här framme. Okej. Norbert får, precis som sin farfar, ett kungligt smeknamn. Han kallas för kungen av karusellerna. Men i slutet av 90-talet så började det gå sämre. Mycket på grund av att kommunen bestämmer att området runt parken är ett naturskyddsområde. Han får inte bygga några parkeringsplatser. Mm-hmm. Inte så lätt. Det gör det svårt att komma dit helt enkelt. Och besökarna blir allt färre. 2001 så är det bara 400 000 personer där. Och skulderna växer på hög. Och samma år, alltså 2001, ja, så ansöker företaget om konkurs. Då har det gått liksom riktigt, riktigt illa. Och, men de har ju liksom kvar den här, så här hyresavtalet med staden. Och man ska hålla på och göra ett konkursbo, antar jag, och sådana saker. Men plötsligt, mitt i natten, försvinner fem åkattraktioner från parken. Uh-huh. Flygande mattan, Butterfly, Spider, Baby Flight, Waltz Ride och Jetstar. Försvinner. Oj. Från en natt till en annan liksom. Det försvinner också spel, alltså allt från typ spelmaskiner till soptunnor.
Högst och lågt.
Och du vet så här, när man, de, det är typ att de, man kommer dit och det är verkligen bara så tomma hål runt om i parken typ. Och de anställda har fått höra att, från Norbert att man ska liksom plocka ner de här för att reparera dem. Men det står snart klart att det liksom inte kommer hända. För även familjen Witte är spårlöst försvunna. Och kvar finns då...
Alltså hur försvinner man med sex berg-och-dalbanor?
Let me tell you. För att planera du någonting. Kvar i Tyskland har de då skulder på 11 miljoner euro. Det har gått dåligt. Mm. Det kommer sig, visa sig då att Norbert har fått höra att det finns en plats där det saknas ett nöjesfält.
Var?
Där hans business kan fylla ett tomrum. Han har, tillsammans med sin familj och ett gäng anställda, mitt i natten lastat 120 lastbilslass med grejer från Spreepark, kört dem till en hamn där det har lastats på containrar och lämnat Tyskland för Peru.
Okej.
Okay. Ja. Pia, älskade Pia, hon går då gått med på sin tokiga makes tokiga plan. De ska flytta till andra sidan världen för att öppna en park som ska heta Luna Park i Lima, Peru. Mm. Han har lovat guld och gröna skogar. Han är såhär, jag har fixat en jättefin villa typ. Vi kommer ha det toppen. Alla älskar, de behöver åka
Spider.
De älskar Spider där. De har bara sett bilderna, men de är skitsugna. Alltså, hon, han har liksom hypat upp det här. Och hon typ, han bara, ta barnen, ta våra papegojor och så åker du i förväg. När de kommer dit då, så finns det liksom ingenting. Han har ju inte löst ett skit. Men Pia, kämpen, hon går på husjakt. Hon blir lurad om och om igen. Och det är liksom så här... pengarna bara rinner iväg. Mm. Samtidigt har åkattraktionerna kommit fram till Peru, men tullen kräver mutor för att de ska liksom komma igenom, åtminstone i sin helhet. Alltså de ger dem bara typ...
De bara, vi tar den här skruvan.
Så de bara, du får en spider, men resten behåller vit. Så när de till slut lyckas få ut alltihop så finns det liksom inga pengar kvar.
Nej.
Pia, hon placerar ut såna, alltså gripklomaskiner som de också äger under en mataffär.
Aha.
Så att man kan börja liksom tjäna lite pengar igen. Mm. Och till slut hittar de en tjusig villa att bo i och bygget av Luna Park kan då påbörjas. Men det går aldrig riktigt vägen. Det är alltid något som måste repareras. Pengarna verkar aldrig räcka till. De blir bara fattigare och fattigare och inget flyger. Det här blir lite mycket till och med för Pia. Hon säger till Norbert att det räcker nu. Hon tänker ta med sig barnen och flytta hem till Tyskland igen och liksom bara face the music som väntar dem där. Jag tror att det här är i slutet av 2002 eller början av 2003 när de liksom vänder hem. Kvar i Peru är Norbert med sin äldsta son, eller parets äldsta son, drygt 20-åriga Marcel. De kommer då flytta från den här fina, fina villan och läget blir bara sämre och sämre. Och dessutom är Norberts hälsa inte toppen. Hör och häpna.
Tar sig alltid en cig varje gång han åker i Berdalbanan.
Jag vet, och fattar hur mycket han åker. Han säger att det är liksom, man kan inte verkligen uppleva en Berdalbanan om man inte. I november 2003 så reser han hem till Tyskland för att operera sitt hjärta. Och när han kommer ut från sjukhuset så grips han av polisen.
Mm-hmm.
Det känner Pia ännu inte till när det senare samma dag ringer från tyska ambassaden i Peru. I andra änden av linjen berättar någon att även Marcel är gripen.
Mm-hmm.
För hans signatur står på tulldokument som liksom är för att åkattraktionen flygande mattan ska transporteras tillbaka till Tyskland för reparationer. Och i flygande mattan har man hittat kokain.
Nej.
157 kilo rent kokain packat i 211 små diskar till ett marknadsvärde om 10 miljoner euro. Eller nästan 16 miljoner idag.
Åh, jäklar.
Så att han har liksom tagit den här liksom karusellen och bara fyllt på hela liksom... Man vet ju en sån rainbow, ja, den där, ja. Är den som var... här innan, att det liksom är en sån lång pinne, yeah. Och sen så åker den så här. Hela den har han liksom bara fyllt på då med kokain hela vägen.
Sjukt.
Det kommer visa sig då att Norbert för att tjäna pengar har slagit sig i slang med en gammal kontakt från Tyskland som har kopplingar till den peruanska maffian, och tillsammans har de då kommit på den här planen.
Dålig idé.
Klassiskt dålig idé. Planen är helt enkelt att så här, de här karusellerna ska användas för att smuggla knark. Men en av poliserna, en av personerna som är inblandad i den här planen är då polisinformatör.
Okej.
Okay. Ja. Så att han har bara gått direkt till polisen. Och tyvärr har då Norbert också dragit in sin 21-åriga son i sin skitbusiness. Här ska jag säga att Pia får nog. Här är hon så här.
Till slut.
Nu får det vara bra. De skiljer sig. För att det som händer är att Norbert grips ju i Tyskland och han döms i Tyskland till 7 års fängelse och han sitter mindre än 5 år på en öppen anstalt. Marcel döms i Peru.
Oj.
Han får 20 års fängelse i ett fängelse då som är byggt för 500 fångar men där 3000 intagna sitter. Ett fängelse som anses vara ett av världens tuffaste. Och där sitter han till, det verkar som att det är till 2016 åtminstone. Okay. Och då flyttas han till ett tyst fängelse. Men då har han suttit 13 år.
Herregud.
Samtidigt håller Spreepark stängt och förfaller allt mer. Norbert flyttar in i en husvagn på området under en period. Och Norberts dotter öppnar ett litet café i närheten av parken runt 2010. Och börjar också då erbjuda guidade turer. Stället hyrs ut till olika filminspelningar då och då, men i övrigt blir det ett sånt ställe som, du vet, så här, urban explorer personer. Alltså jag kommer ihåg när jag bodde i Berlin så pratade folk om att man så här, ville ta sig in på Spreepark för att det är så, ja, men ett övergivet nöjesfält som ligger typ mitt i Berlin liksom. Och man fick inte vara där utan vakter. Men Nu händer det grejer i Spreepark igen. För man är just på väg att öppna upp ännu en gång. Den här gången inte som nöjesfält utan mer som kulturarena.
Okay.
Alla älskar ju en kulturarena. Så nu ska berlinare återigen kunna promenera runt i parken. Under hösten 2024 öppnar de första delarna. Mm-hmm. Man kan också som konstnär typ ansöka om att få boende och galleriplats och sådär. Okay. Och sen ska det öppna 2025 och 2026. Som nöjesfält verkar det dock inte återuppstå, även om Parishjulet faktiskt ska öppna. Så Liseberg behöver liksom inte känna sig oroliga.
Nej,
att
skönt.
Familjen Witte, denna tyska Tivoli familj ska liksom ge sig upp och bli konkurrent igen.
Nej, vad bra.
Utan nu kommer det vara mer installationer.
Så berlinskt på något vis.
Alltså verkligen. Och det här var då historien om Norbert Witte och Spreepark och den här flygande mattan som användes för smuggling, helt enkelt.
Under arbetet med det här manuset har jag sett dokumentären Achterbahn, ett YouTube-klipp med rubriken Cocaine and Coasters av kanalen Stupid Beyond Belief, läst Owlcation och Wikipedia om Otto Witte och så ett helt gäng artiklar på bland annat Spiegel, The Berliner och Berliner Zeitung samt Wikipedia om Norbert Witte, Wittefamiljen och om Spreepark.
Wow, vilken story!
Och kungen av Albanien! Alltså. Vad hade du helst varit? Kungen av karusellerna eller kungen av Albanien?
Kungen av karusellerna, utan att blinka.
Ja.
Absolut. Ja. Att få möjligheten att åka på efterstängning. Nej. Efterstängning, det är väl lite av en dröm, eller?
Jag vet, det är ju verkligen... Men, och det är ju bara en universal dröm, eller hur? Alla vill ju göra det. Vet ni vad? En annan dröm får vara här.
Alltså, verkligen.
Otroligt.
Vad mysigt att ni kom och...
Var med oss här
var
ikväll.
Med oss.
Ja,
underbart. Var.
Jag är också väldigt glad att vi första gången någonsin har fått ha rök på
scenen.
Alltså,
det var så mycket stämning att se dig sitta i det där molnet. Jag älskade det.
Det var verkligen ett mål.
Gud, vad härligt. Men tack snälla för ikväll. Nu fortsätter den i karusellerna, väl?
Ja, nu kör vi. Vi skyndar oss innan barnvakten fattar att vi har giggat klart.
Exakt. Tack så hemskt mycket och vi ses och
vi hörs. Okej, tack snälla.
En del av Power Media.